Hej allesammans, det här är Alexandra Ortega för Dogs och Pegasus. Och idag ska vi prata om socialisering. Eller jag ska prata om socialisering. Det är tydligen andra gången jag tar upp det här temat. Men jag kommer inte ihåg datumet. Men jag vill säga att det förra avsnittet börjar bli gammalt nu. Eller är gammalt vid det här laget. Så att det kan mycket väl vara dags för en uppfräschning ändå. Plus att jag har en liten ny infallsvinkel den här gången, för att anledningen till att jag ville prata om socialisering idag var för att jag har märkt att det är så många av mina kunder som förklarar problemen de har, eller som har som teori angående varför de har sina bekymmer, att deras hund är en coronahund. Och de tror att de har de problemen de har idag för att deras så kallade coronahund inte blev tillräckligt socialiserad under pandemin. Och det rör faktiskt inte bara sociala bekymmer, utan jag har kunder som har en hund som drar i koppel eller har svårt att sitta still, liksom, som inte egentligen har med socialisering att göra, som ändå tror att det beror på en brist på socialisering under pandemin. Men framförallt då problematik som rör reaktivitet i koppel, eller att hunden inte är bra med andra hundar lös, eller med människor och så vidare, tänker man då har att göra med att det inte blev någon vidare socialisering under pandemin. Och idag hade jag i första hand tänkt att fokusera på socialisering hundar emellan. Så får vi se, om ni är nyfikna på socialisering med människor, så kan jag göra ett avsnitt om det också. Det är dock inte jättestor skillnad. Det finns en skillnad, och det är ju klart det här med kroppsspråket och så vidare. Men det är mycket man kan plocka ifrån den här grunden med hundar ändå till socialiseringspaketet med människor. Men hur som helst. Jag ser inte att fler hundar är socialt kassa efter pandemin än innan. Inte så att jag har fört någon statistik över det, men det hade inte förvånat mig om jag snarare ser färre socialt kassa hundar efter pandemin än innan. Jag tycker inte att coronahundarna utmärker sig överhuvudtaget, om jag ska vara ärlig. Jag tror att det blir ett väldigt kontroversiellt uttalande det där. För vi har liksom, så när folk pratar om att coronahundarna har inte socialiserat, så de kan inte vara ensamma, de kan inte hit och dit. Det känns som att man många gånger säger så, trots att man inte egentligen har några belägg för det. Bara för att vi tycker att det borde vara logiskt att det skulle vara så. Kanske att jag skulle i så fall eventuellt se någon ökning angående separationsångest, men det är alltså knappt anmärkningsvärt i så fall. Det är inte så att jag liksom, åh herregud vilken ökning. Så att jag tror att det är snarare så att vi människor utgår ifrån att hundar som blev till under pandemin eller växte upp under pandemin, vi utgår ifrån att de borde ha problem med det sociala, eller de var ensamma. Och för att vi utgår ifrån det, så säger vi inte att vi utgår ifrån det, utan vi pratar om det som att vi vet att det är så. Men i alla fall i min kundkrets så ser jag inte någon anmärkningsvärd peak någonstans egentligen. Varför jag tror att det inte har blivit värre, eller om, alltså snarare bättre i så fall kanske, är för att det kräver en kunskap att socialisera hundar på ett korrekt sätt som gemene man inte besitter. Och folks uppfattning av socialisering alltså hur folk föreställer sig socialisering är att man släpper två hundar lösa och sen ska de leka och till synes ha jätteroligt och tumla runt där och jaga varandra och herregudna då kanske brottas och så vidare. Men alltså leka och ha kul för att det är trevligt att titta på och man blir glad av att titta på det och så vidare. Och sen ska de, när man tycker att det är praktiskt, också kunna liksom vila tillsammans. Men den första, alltså så som folk föreställer sig ett socialt spel i regel, är två hundar som leker. Och gärna leker nonstop, för att kan de inte sluta så måste det betyda att de har extra roligt. Liksom. Och det är ju så här att socialisering, alltså att ha två hundar lösa tillsammans, är ju inte helt oförenat med risker. Och det är alltså kunskapen som krävs för att få det att funka som det ska, handlar om att man har koll på de här riskerna. Och att man har gjort en bedömning på förhand av de riskerna så att man kan antingen liksom gå kring dem eller brygga över dem eller liksom hantera dem, kompensera för dem och så vidare. Så att det ligger liksom en plan bakom detta. Och jag har nämnt det förut att till exempel vi erbjuder ju Pay and Play som är en aktiv socialisering där vi släpper hundarna lösa i grupp och så umgås de så som de vill umgås. Inom parentes nästan i alla fall. De kan leka om de vill, de kan strosa runt om de vill, de kan sitta still och bara iaktta om de vill. Men det är inte så, jag tror att när folk dyker upp på Pay and Play, det har jag hört många gånger förr, och så säger folk till mig, gud det här är ju helt fantastiskt. Alltså jag har aldrig sett min hund lös med andra hundar, så att det här var ju en dröm att få se honom sträcka ut med de andra. Eller gud, de gångerna jag har sett min hund med en annan hund så har inte det gått så himla bra till. Så att jag trodde inte alls att han var bra med andra hundar och här springer han omkring och har det jättetrevligt och sköter sig kanonbra. Eller jag trodde min hund var livrädd för andra hundar, men titta så han minglar omkring och ser alldeles bekväm ut, eller åtminstone neutral eller så. Och folk blir fascinerade över att vi får det att fungera och att vi, för vi vanligtvis när vi är ute hos mig i Limmared, då har jag två rastgårdar som vi använder till detta, som ligger vägg i vägg, och då brukar vi dela upp hundarna i två grupper för att de är så pass många och för att vi kan. Men vi har också nu sist här i januari så körde vi i Tranemo i Millennias lokal som inte alls är särskilt stor. För att tanken var inte att vi skulle vara en speciellt stor grupp den gången. Och sen blev det det ändå, och det är för sig inte helt ovanligt att när folk är med på de andra två aktiviteterna så vill de stanna kvar för den tredje när de väl är på plats och liksom allt funkar bra och flyter på. Så det blev lite trångt, men det gick ändå jättebra. Men då blandade vi grupperna. Så vi hade allt från små hundar till stora hundar och kraftfulla hundar. Och taniga hundar och äldre hundar och yngre hundar och tikar och hanar och you name it. Och då tycker folk att det är fascinerande och alldeles fantastiskt att det funkar. Och det är det också. Speciellt, alltså för mig är det trevligt som det är att folk tycker att det är fascinerande med den, det perspektivet de har. Men för mig som vet liksom vad som krävs för att det ska gå till så, vilken koll man får ha och vilka risker som är inblandade, så tror jag att jag till och med tycker att det är ännu mer fascinerande än vad ni gör. Även om den biten liksom faller enkelt för mig idag, så har det inte alltid gjort det, och jag vet ju vad det har krävts att utveckla den kunskapen. Så att om det är någonting som ger mig en stor fet klump i magen, så är det när folk har för vana att använda hundraskådar utan några större förbehåll. Därför att vad gör man i en hundraskåd? Man går till hundraskåden och så träffar man folk med sina hundar där som kanske redan är inne i hundraskåden. Och vad man inte tänker på alla gånger är att hundar är territoriella djur, så att för den stackaren så får komma in när en grupp redan är igång så finns det en risk där till exempel att de ger sig på den, att den blir utstött, att de ska mäta sig med den, att de ska kontrollera den på ett burdust sätt. Den hunden som kommer in kan tycka det är jättejobbigt att komma in till en existerande grupp som redan är igång. Och folk i regel kanske inte är jätteduktiga på att läsa av deras kroppsspråk. Det är ju ingen kunskap man bara sitter på från ingenstans om man inte har gått och lärt sig det en gång i tiden. Så att man ofta så står man liksom och bara iakttar när någon hund blir mobbad eller trakasserad eller utmanad eller provocerad, utstött, liksom buffligt behandlad och sådär. Och jag tror inte att det finns någon sån statistik, inte vad jag känner till i alla fall, men det hade nog varit en skrämmande sådan om man hade samlat statistiken ifrån alla hundraskådar i Sverige under en dag eller en vecka, månad, ett år, liksom hur många olyckor som sker och hur allvarliga de har blivit och så. Och många gånger, varför jag tror att jag om något ser en förbättring i hundarnas sociala förutsättningar efter pandemin än innan, så är det att många som kom till mig för att de hade reaktiva hundar i koppel eller lös, både och, inklusive aggressiva hundar och sådär, eller rädda hundar, oavsett vilken beteendemässig avvikelse det handlade om, så var svaret på min fråga, när jag ställde frågan liksom, vad har din hund fått för exponering hittills för andra hundar, så var svaret väldigt ofta, ja men gud, han växte upp i en hundrasgård mer eller mindre, gud, jag var där i tid och otid. Och folk säger det med stolthet, för de menar ju på då att jag har tagit mitt ansvar att satsa på hundens socialisering. Jag har verkligen satsat på det här med exponeringen. Så att jag menar, gud, vi sprang ner grinden där borta på hundraskåden för att han skulle få så mycket exponering och så vidare. Och så tänker man inte på att all exponering är väldigt kraftfull och effektfull. Så att det, man får ju se till då att exponeringen, på grund av att den är så effektiv och kraftfull, är rätt typ av exponering. Och alla vet inte att det finns någonting som heter fel typ av exponering. Utan man tror bara att exponering rakt av är en bra grej per definition. Så man tror att antalet gånger som hundarna ses är det som spelar roll. Inte kvaliteten i de tillfällena som sker då. Och det är naturligtvis precis tvärtom. Kvantitet är inte alls viktigt i jämförelse med kvalitet. Så att därför kan jag se hundar nu som under pandemin inte träffade några hundar alls och inte har gjort det efteråt. För att de kanske har utvecklat koppelreaktivitet, säger vi, av helt andra anledningar än det här med att de inte har socialiserats när de växte upp. Så det har gett intrycket av att de inte kan hantera och vara lös med andra hundar. Så att vid det laget jag träffar hundens familj, så tror de att koppelreaktiviteten handlar om att hunden inte fick träffa andra hundar. Och sen så ser jag till så att den får träffa andra hundar, och då får vi se att alla instinkter är intakta. Och att det var väldigt lätt att få den att fungera bra med andra hundar nu. Och det är tack vare att den inte har råkat ut för fel exponering när den har varit lös med andra hundar. Kontra hundarna innan pandemin, som ofta var livrädda eller aggressiva eller vad det nu var, överexalterade och alldeles för bedusa och oförskämda. För att de växte upp i hundraskådar och fick fel sorts exponering helt enkelt. Så ett litet heads up då till alla som har en hund, en så kallad coronahund, som sitter där med dåligt samvete och skäms för att de tror att problemen de har beror på att de inte fick till någon vidare aktiv socialisering under den perioden. Så kan jag säga att den skulden och den skammen kan ni slänga i papperskorgen med en gång. Den har aldrig gjort någon nytta till att börja med. Men för det andra så är den totalt överflödig och onödig. För det beror inte på det. Det beror inte på det. Utan tvärtom så har du förmodligen gjort din hund en tjänst genom att låta den slippa aktiv socialisering, med tanke på att du inte besitter kunskapen som krävs för att göra det på ett korrekt sätt. Så det är egentligen utgångspunkten för det här avsnittet. Även om de här säkerhetsprinciperna som jag har i åtanke när jag riggar för pay and play till exempel, eller när vi kör privata socialiseringar eller social sleepover som vi har, eller bootcamp, i alla de tjänsterna så ingår det aktiv socialisering. Och även om det är basic, ganska basic säkerhetsprinciper, vi ska gå igenom dem om en liten stund. Och alltså, det är liksom inget avancerat. Det är egentligen inget, när man känner till det så bara, ja, i och för sig, det är ju logiskt liksom. Och många kör redan på ett par av dem i alla fall, för att det är rent sunt förnuft. Men alldeles för många gör det inte. Och trots att det är ganska basic principer så kan det vara en skillnad, alltså i extrema fall, mellan liv och död. Och i andra fall mellan om det blir trevligt eller otrevligt, eller om hunden kommer utvecklas i rätt riktning eller i fel riktning. Jag har ju redan varit inne på det lite nu då, men och jag har också nämnt det förut. Jag har ju en hund som heter Iglo, en husky. Och Iglo kom till mig för, ja, det börjar närma sig 1,5 år sedan. Hon blir 2 år i april. Så hon kom till mig när hon var, vad blir det? Hon var inte ens 1/2 år. Hon var kanske någonstans mellan 4-5 månader någonting. Och på den korta tiden, nu tar jag bara henne som ett exempel, men på den korta tiden, alltså från hon lämnade sin uppfödare när hon var 2 månader, hon är en svensk hund, fram till jag fick henne när hon var 4-5 månader, det är ju 2 månader däremellan, så hade hon haft en tuff tid, därför att hon köptes av en person som inte var mentalt frisk. Som var en våldsam person som bland annat bet av henne svansen med sin egen mun. När hon var väldigt liten då ju. Det måste ju varit någonstans där mellan 2-4 månader. När hon kom till mig så hade svansen precis läkt. Men den hade hunnit ruttna emellan och så vidare. Så det hade varit veterinär inblandat och allt för det var. Hon under stor dramatik fick lämna det hemmet och den personen. Och så fick hon komma och gömma sig hos mig tills det hade blåst över. Nu finns inte den personen längre i livet, så att nu lever inte hon under någon risk så sett. Men så att när hon kom till mig när hon var så pass liten, så hade hon varit med om det där. Hon har alltså spenderat 2 månader med en person i det mentala skicket. Och jag hämtade henne på en parkeringsplats. Och sen så gav hon mig direkt intrycket av att shit, vilken pudding, alltså vilken donna. Alltså hade man inte vetat vad som hade hänt så hade man aldrig kunnat föreställa sig det. Nu är det också så här att Iglo har ett extremt starkt psyke. Jag vet inte riktigt vad som skulle krävas för att påverka det i fel riktning. För att hon är så stark, och jag tror inte att hon har blivit stark av det hon har varit med om. Utan hon är född som en stark individ, så hon tack och lov klarar av en hel del. Det var nämligen så att den personen som hade Iglo före mig och som bet av henne svansen hade en valp innan henne som han hade ihjäl faktiskt med rent våld. Så att ni kan ju tänka er liksom att det här med svansen var ju bara en av alla grejer som lär ha hänt under den perioden. Och så kom hon till mig, och hon var inte precis planerad, om vi säger så. De här hundarna som kommer till mig är aldrig det. Och så hon kom liksom mitt under högsäsong. Vi hade jättemycket att göra, så att det var så här: vet du vad, gumman, här har du din flock, du får hitta din plats, jag finns här om det är någonting, men de här reglerna har vi, de här individerna ingår, och sen så vet mina hundar. Att det är så här, ah, okej, okay, nej men visst, vi får ta hand om henne liksom. Så hon var inte, hon var ingen coronahund i den bemärkelsen. Men jag hade henne som en. Jag hade nog henne så som många av er hade era så kallade coronahundar. För att hon, och då tänker jag framförallt på miljön, inte socialiseringen. Hon fick ju socialiseringen i min flock och jag hade henne med kundhundar. Sen liksom, kanske inte dag ett men nästintill. Och hon var med på aktivitetsdagar och hon var med på privatsocialiseringar. Jag menar, hennes psyke är helt exceptionellt. Så att jag bara såg potentialen direkt och insåg att hon är så stark mentalt att jag har inte, alltså personer som kan förvalta det här psyket på rätt sätt känner inte jag i drivor i alla fall. Och gör man rätt med henne så kan det typ inte bli bättre, men det blir lätt fel med tanke på hur stark och egensinnig och självständig och självsäker hon är. Alltså hon har inget naturligt behov av att följa någon bara för sakens skull. Hon är ingen pleaser, hon är inte mån om att vara till lags på det sättet, så att hon har väldigt lätt för att bara jobba för sig själv om inte hon ser något syfte med något annat. Så hon fick vara kvar. Och sen inser jag typ ett år senare att vänta lite här nu. Gud, jag har aldrig varit någonstans med Iglo. Alltså visst, hon har fått socialisering här på hemmaplan. Men jag har aldrig varit någonstans med henne. Jag vet inte hur hon skulle vara om jag tar med henne och liksom träffa hundar eller göra grejer någon annanstans än hemma. För att nu är associationen som den är på hemmaplan där hon är van vid att köra. Men annars liksom. Och varför jag tar upp henne är att resan med henne gjorde att jag insåg, eller kom på liksom, det slog mig att, fast i och för sig, hon har ju fått världens stabilaste grund sedan hon kom till mig. Alltså hon har växt upp i en flock där hundar har visat henne vad struktur innebär och vad respekt innebär och vad tillit innebär, vad ömsesidighetsprincipen innebär. De har tagit hand om henne på ett sätt som jag inte vet vem annars som hade kunnat ta hand om henne så bra som de har gjort. Och verkligen förvaltat hennes egenskaper väl. Om någon har förutsättningarna för att ta sig an stora vida världen nu, så är det ju hon. Och sen så spann jag vidare på den tanken och så inser jag att det har ju ingenting med just Iglos psyk att göra egentligen, för att jag har ju varit med om det förr där jag av olika skäl har behövt låta hunden jag har tagit emot för att stanna eller på lång tid som har blivit utan sin ägare har fått vänta tills jag har tid att ta hand om deras miljöträning, och vid det laget, det tillfället infinner sig, så har hunden stabiliserat sig så pass i grunden att det är superenkelt att göra de andra bitarna. Och det fick mig att fundera över, men gud, tänk så mycket stress så många känner över att hinna med den här socialiseringen och miljöträningen så fort som möjligt medan hunden är ung, för vi ska ut och forma beteenden, ser du, och vi måste liksom etsa fast alla grundprinciper med en gång och så vidare. Och så är det så här, ja alltså, men ni är ju inte färdiga med eran relationen. Är du verkligen helt nöjd med associationerna hunden har till dig och vad du representerar i hundens ögon än? Är allt på det klara i hemmiljön till att börja med? För att ge sig ut alldeles för tidigt kan rucka på alla pusselbitarna om du inte får till det rätt. Istället för att ta några i taget. Det är som att folk inbillar sig att det finns ett fönster angående socialisering som bara är öppet en viss period, och har det stängt så har det stängt, så du får liksom i så fall knäcka upp det, och sen så är det ändå jättesvårt att få till någonting. Jag har ett annat bra exempel på det. Det är en hund som jag har adopterat ut. En hund som heter Paco. Som kommer från Spanien från början, och han levde som en vild hund i princip ute i buschen i alla sina år, Och sen till slut så var det någon som bestämde sig för att han inte fick leva så längre. Han höll till i något buskage där. Och då blev det världens pådrag för att fånga in honom i och med att han var helt odomesticerad. Eller liksom han var inte tämjd. Så man fick slänga upp en sån här fångstbur och allt vad det var för någonting. Och sen så kom han till kältret och där träffade jag honom. Och då var han ju totalt osocialiserad med både människor och andra hundar. Han hade levt ensam i alla år. Och då, vad kan han ha varit? En 6 år eller någonting vid det laget. Och han var väldigt skygg gentemot alla egentligen. Men rent instinktivt så kunde han ändå relatera till de andra hundarna. Så att få en plats bland dem gick av sig själv. Det var väldigt enkelt och smidigt. Och sen kan man ju då inbilla sig att det skulle tagit en massa tid och varit hur krångligt som helst att få till det med Paco. Men jag kan säga att idag så har han ett jobb kan man säga. Där han agerar stöd åt personer i en position som behöver det. Så han erbjuder sin värme och sin trygghet och sitt lugn till personer som går igenom saker och ting, som har det tufft och är känslosamma och vilsna och förvirrade. Och så finns Paco där och hjälper dem. Och det här insåg hans matte när hon tog med honom till jobbet av praktiska skäl egentligen. Och han bara typ tog över som värsta terapihunden. och han har inte fått någon avsiktlig socialisering en enda dag i sitt liv liksom. Men han hade grunden i, alltså vad ska man säga, han hade balans mellan sina instinkter. Så att så fort han förstod att aha, behöver man inte fly, då flyr man inte. Behöver man inte försvara sig, då försvarar man sig inte. Neutral är tryggare än överexalterad eller livrädd. Alltså instinkterna var sunda och liksom väletablerade som de var. Så att han löste den ena sociala utmaningen efter den andra. Så han var försiktig och blyg och är fortfarande en väldigt liksom mild hund med jättekoll på kroppsspråk och avsikt och energi och så vidare hos folk. Men herregud, liksom mer stadig än vad han är på det sättet är svårt att vara. Och vilket jag känner igen också i många av serberna som vi har placerat ut, som är ett avsnitt om tidigare. Alltså deras, ja, men hur deras instinkter verkligen arbetar för dem korrekt. Och när vi exponerar våra hundar för en aktiv socialisering utan att veta vad vi sysslar med, så möblerar vi om i deras instinkter och så blir det kaos och så går de till attack när det inte behövs, de flyr när det inte behövs, de låter sig själva bli överexalterade, de låter sig själva bli livrädda, de reglerar inte intensiteten bakom sina känslor, de beter sig burdust och oförskämt och så vidare. Sen också, jag har nämnt det här nu med aktiv socialisering har jag kallat det hela tiden och bara förklara vad jag menar med det. Passiv socialisering är motsatsen och passiv socialisering handlar om att vi befinner oss i samma sociala utrymme, samma sociala miljö, men vi interagerar inte. Så om jag och min kompis och våra två hundar går och sätter oss på ett fik så har vi en aktiv socialisering, jag och min kompis. Men våra hundar har en passiv socialisering med varandra för vi har varsin hund in till oss. Och sen så blir det en passiv socialisering mellan både oss och våra hundar och människorna runt omkring oss i samma miljö. Därför att vi befinner oss i samma miljö men vi har ingen interaktion oss emellan. Det är det som är passiv socialisering. Att bara klara av och kunna hantera en social miljö eller ett socialt upplägg utan att interagera. För det är liksom inte det som krävs eller det är inte det som behövs eller ska ske just nu. Och sen aktiv socialisering då är att det inkluderar interaktion. Det behöver inte vara att man just nu står och interagerar, men möjligheten finns. Så släpper du två hundar så är det en aktiv socialisering som erbjuds. Men det kanske råkar ske en passiv socialisering för att de två hundarna väljer att undvika varandra. Men de har möjligheten att interagera och då räknas det som en aktiv socialisering. Och det är den aktiva socialiseringen som folk ser framför sig när de tänker på socialisering. Alltså två hundar som interagerar på ett eller annat sätt. Och för att det ska gå säkert och korrekt till under en aktiv socialisering så är det bra om de har varit passivt sociala dessförinnan. När vi kör våra aktivitetsdagar så de allra flesta hundarna har varit med på Pay and Train, våran koppel- och hundmötesträning. Och sen har de också varit med på Pay and Pause som är våran passivitetsträning. Och sen avslutar vi med Pay and Play som är den aktiva socialiseringen. Så då har de redan passivt umgåtts ett tag innan vi släpper dem lösa. Sen finns det hundar som dyker upp enbart för Pay and Play. Men då är det hundar jag har koll på sen innan. Antingen via en konsultation eller att de har varit med förr eller så. Du kan inte bara hoppa in på Pay and Play om inte jag känner till dig sen innan. Eller om du inte har en hund som vi kan konstatera på förhand är en mild sorts hund. Och det kan vara en ras, men det kan också vara en individ. Så att är det en blandras till exempel, en mindre blandras som jag aldrig har träffat förut eller inte vet så mycket om. Jag har ställt några frågor dessförinnan, men jag har inte kunnat bekräfta det. Liksom. Då känner jag mig ändå bekväm och godkänna den hundens deltagande. Med risk för att jag skulle ändra mig i sista sekund, of course. Alltså dyker du upp på någonting visa sig som inte har dykt upp förrän dess som är en dealbreaker så är det det. Det är inte så att jag kommer kompromissa med alla andra bara för att vara schysst mot en person. Men det är osannolikt att det blir så därför att om du har en oskarp typ av ras eller en icke-exceptionellt kraftfull typ av hund så att jag inte behöver inkludera den adderade risken. Jag säger inte att det är någon garanti. Adderade risken som det medför. Och svaren på mina frågor är att nej, han har aldrig varit i ett slagsmål förut eller vad nu än är. Då kan du vara med ändå. Eller om du har en mild typ av ras eller en mindre typ av hund som kanske till och med har varit med i hundslagsmål, då kan du ändå vara med för då har vi ett säkerhetsupplägg för de hundarna som jag sa från början bryggar över. Man kan liksom kompensera för det med det säkerhetsupplägget vi har då. Så att många tror att det liksom bara är att slänga ihop dem, men det är det inte. Och jag har sagt det flera gånger till dem som deltar att det är så mycket som pågår i mitt huvud för att kalkulera risken inför Pay and Play. Och det är så många parametrar som jag måste ta hänsyn till inför varje godkännande jag ger ett ekipage för att släppa dem under Pay and Play som inte alls existerar överhuvudtaget i en sedvanlig hundrasgård. Och för mig som liksom privatperson så är det fullständigt oacceptabelt att acceptera den risken som det innebär att för mig att släppa min familjemedlem, min älskade kära hund bland andra rovdjur och deras förmodligen rätt så okunniga ägare. Och hoppas på det bästa. Alltså, jag vill erbjuda mer för min hund. Alltså, jag känner mig skyldig att erbjuda ett säkrare upplägg än så för min hund. Jag vill inte chansa med deras säkerhet som insats under de premisserna, liksom. Att ha lösa hundar ihop kommer alltid innebära risk. De är djur. Men den risken går att minimera så att den är fullt godtagbar och fullt acceptabel. Men den kan också vara så hög att det är totalt oacceptabelt. Liksom. Jag tror inte att folk inser det. Eller uppenbarligen så är det väldigt många eller för många som inte inser det. Eftersom man fortsätter att ta den risken ibland med fatala konsekvenser. Liksom. När man startar med passiv socialisering så innebär det att man tar en promenad ihop eller man slår sig ner med kopplade hundar eller man har kompostgaller emellan och så vidare. Man ser alltså till att det finns ingen möjlighet för hundarna att interagera om de skulle vilja eller om de skulle försöka, så går det ändå inte. Så man säkrar upp med koppel eller galler eller någonting. Och så umgås man på samma plats och så ändrar man inte de förutsättningarna under hela det tillfället. Så att det är många tillfällen man ska ha till av passiv socialisering innan man går över till den aktiva delen, för att det är under de här tillfällena av passiv socialisering som det kommer att avslöja sig hur lätt min hund har för att varva ner i en annan hunds sällskap, om de har svagheter i sina temperament som triggas av varandra så att de liksom går åt fel håll. Jag ser hur väl våran kommunikation funkar. Och liksom hur långt vi har kommit i våran relation gällande om hunden accepterar när jag drar en gräns eller inte. Det är så mycket information som kommer visa sig under den passiva socialiseringen som guidar mig i beslutet angående när vi kan eller om vi kan övergå till aktiv socialisering. Hoppar jag över den passiva delen och hoppar direkt in den aktiva så missar jag all den här informationen. Och många gånger får jag reda på det den hårda vägen när det är för sent. Och det är det jag försöker undvika då med den passiva socialiseringen. Det är väldigt mycket att ta hänsyn till när man väljer sin hunds umgänge, för att man ska välja det med omsorg. De har inflytande över varandra, precis som ens barn liksom får inflytande över sina vänner och tvärtom. Därför att man är på olika sätt och man blir olika relevant hos olika individer. Och ju mer relevant du är för någon annan, desto mer inflytande har du i deras liv eller i en viss situation. Och då vill du vara säker på att det inflytandet rimmar med dina värderingar, rimmar med dina mål, din målsättning för din hund och så vidare. För det är inte alltid det gör det. Så om jag har en hund som är väldigt försiktig och blyg, kanske till och med på gränsen eller över gränsen till rädd och är väldigt skeptisk till att umgås med andra hundar. För att min hund är pessimistisk vid det här laget av olika skäl. Och vågar inte riktigt lita på att det här med lösa hundar är tryggt. Tänk då om jag inte väljer den hundens umgänge med omsorg så att jag släpper den lös med en hund som har en fysisk dialekt, som jag kallar det. Alltså en fysisk stil där den gärna brottas och lappar till med tassarna och tacklar och bumlar omkring. Och lätt blir exalterad och då tappar den omdömet och sen så kan den inte ta ett nej för den är inte van vid det. Vad tror du att den andra hunden kommer att dra för slutsats efter en sån lekstund, om vi ska kalla det det, för det är det folk tror att det är. Många gånger, det har jag sett med mina egna ögon, så sker precis det här. Och sen när den blyga hunden antingen snäpar ifrån och försöker försvara sig och snäser och fräser åt den andra hunden, eller om den försöker fly därifrån, då kan folk stå där med: gud vad tråkig du är, kom igen, han vill ju bara leka, du kan väl springa med honom en stund och så vidare. Ännu mer om den jobbigare, oförskämda hunden är yngre än den andra. Och ännu mer om den skulle vara en valp. För att alla tror att liksom, så länge det är en valp så borde den komma undan med vad som helst. För vadå, det är en valp, han vill ju väl, herregud vad vet han om livet. Ja, han lär ju inte lära sig något om livet heller om ingen tänker gå in och lära hunden om livet redan nu. Så att det är bara ett exempel. Man kan tycka att det är ett extremt exempel, men det är det inte. Det är ett väldigt, väldigt vanligt exempel Och jag ser ju hela tiden, även nu efter pandemin, men definitivt väldigt mycket innan, att de problemen folk har med sina hundar idag, när vi väl gräver runt i det, ja, då visar det sig att den här hunden mer eller mindre har växt upp i en hundrasgård. De har vistats väldigt mycket i en hundrasgård. Och när jag ställer specifika frågor angående hur exponeringen har sett ut, vad är det du har sett, vad är det hundarna har gjort, exakt hur har de betett sig, beskriv det för mig som om du liksom målar upp en detaljerad bild, så kommer vi ganska snart fram till att den exponeringen har ett allt annat än positiv. Din hund har gått runt och blivit mobbad i 3 år eller så. Din hund har gått runt och dominerat andra hundar, varit oförskämd i 3 år. Så nej, det är inte så konstigt att det har lett till koppelreaktivitet till exempel. Eller aggressivt beteende eller rädslobeteende när andra hundar och så. Så att man måste välja deras umgänge med omsorg. Och här, vad som är viktigast här är inte din hunds styrkor nödvändigtvis, utan det är först och främst din hunds svagheter. Andra hundar plockar upp din hunds svagheter, och som den opportunistiska naturen de har så kommer de att utnyttja det om de känner för det. Så märker de att en hund är blyg och saknar socialt självförtroende, märker de att en hund är nervös, att den är ängslig och orolig, att den är vek, att den är feg, att den är alldeles för tillåtande och att den blir känslosam, att den inte kan reglera sina känslor och därför blir rolig att reta till exempel. Det kommer de andra hundarna plocka upp inom nolltid. Och de kan använda, till exempel märker de att du har en hund som blir jättekänslosam för att den inte reglerar sina känslor och därför liksom lätt blir arg kanske och fräser ifrån, men det händer inte så mycket mer än så. Då kan de börja reta din hund för att få den reaktionen, för att de är uttråkade eller tycker att det är kul liksom. Vilket inte blir så kul för din hund om du har den som behöver fräsa ifrån i tid och otid. Så att det är en sån sak att ha i åtanke. Vilka typer av svagheter som din hund har. Vilka områden i din hunds temperament eller beteende som du känner till idag. Skulle du inte lägga i kategorin styrka liksom, som ett svagare område. Vad man utöver det måste ta hänsyn till är vilken relation hunden har med sin människa. Jag berättade det på senaste kursen jag hade här i helgen om en adoption jag inte gjorde. Allting pekade på att det hade kunnat gå jättebra, så på papper var det inga konstigheter, men så träffades vi och jag kunde då se att den här personen som var intresserad av att adoptera hade jättesvårt verkligen att styra upp sina barn, och det kändes som mer än att man har en sån där dag som vem som helst kan ha, utan det stod tydligt för mig att det handlade om att det är ganska standard i deras dynamik att ungarna inte lyssnar på föräldrarna och löpte amok och var helt galna och högt och lågt. Och föräldrarna blev frustrerade såklart. De tyckte att det var pinsamt. Liksom, omdömet handlar inte om, gud, hur har du fostrat dina ungar? Utan mitt omdöme där handlade om, alltså, den här hunden ni är intresserade av nu är liksom i kategori med iglo. Det är en väldigt mentalt stark hund med väldigt stark egen vilja. Väldigt många egna starka idéer. Det kommer inte vara lättare att få ordning på den här hunden än vad det är att få ordning på de här ungarna. Så att det här ger ju mig en indikation om hur det kommer att gå. Det var ingen bra matchning, så det blev ingen adoption där heller då. Men så det är en sån sak man får ha i åtanke även med hundarna då. Att hur ser det ut mellan den hunden jag har tänkt att släppa min hund med och deras människa? Tar deras hund ett nej ifrån dem? Eller springer de bara ifrån dem och struntar i dem? Är det här en människa som delar min filosofi om att vi bör ha koll på hundarnas intensitet? Om att vi bör ha koll på hur de beter sig gentemot varandra? Att all interaktion inte nödvändigtvis är bra interaktion. Alltså, är vi överens om de här grundläggande principerna? Jag vill också ta hänsyn till liksom, vilka förutsättningar som både människa och hund har, inklusive deras temperament eller mentalitet. Alltså, det är väldigt lätt för en annan person att säga, ja men gud, det är klart vi släpper dem. Fram tills att något eventuellt skiter sig. För saker och ting kan hända. Och hundarna kanske ryker ihop och det blir inget liksom blodbad, men någon nyper den ena i örat och det blöder väldigt mycket, eller någon sätter en rispa i ansiktet eller vad det nu än är. Och så kanske du står rätt stadigt i att ja, shit happens, det var tur att vi fick tag i dem i tid och ingen stor skada skedde och så. Vi har lärt oss någonting av det. Men den andra människan kanske blir superdramatisk. Kanske vill klandra dig och skuldbelägga dig. Kanske vill liksom helt plötsligt ropa om att du har en aggressiv hund. Kanske vill anmäla dig. Kanske, alltså, det kan verkligen bli hur mycket drama som helst. Så att jag vill ha ett hum om människan också. Inte bara hunden. När man går till en hundraskåd eller när man liksom släpper sin hund med sin grannes hund eller kompisens hund eller så, så sällan man liksom tar reda på någon historik ifall det finns någon. En av de frågorna som jag ställer inför att liksom göra en bedömning om en hund ska få vara med på Pay and Play eller inte, om jag inte har någon referens sen tidigare, är just, har din hund någon gång varit i slagsmål, har du sett din hund visa skärpa någon gång, liksom, har din hund rykt ihop med någon gång, har den bitit någon gång, alltså egentligen allting som rör hur skarp hunden är, om du har sett hunden bli skarp någon gång och i vilka situationer har det varit i så fall, så att jag får ett hum om vilken, liksom, hur den hunden har blivit påverkad och hur den har reagerat. Det är information som man hoppar över och så tänker man, ja men det är Annelies hund, alltså, ja jag känner ju Annelies och jag vet inte vad det skulle betyda för min hund riktigt, men så tänker ju folk. Jag känner Anneli och Anneli har en hund, så varför skulle det inte funka liksom? Och det blir väldigt naivt allting. Om en hund är anspråksfull, vilket innebär om du har en hund som gärna lägger vantarna på olika typer av resurser. Det kan vara att vakta vattenskålen, hitta en pinne och vakta den, cirkulera runt sin människa och se till så ingen får hälsa på människan. Ja, man är en anspråksfull hund som gärna lägger liksom vantarna på saker och inte vill dela med sig. Så om du har en hund som är anspråksfull, eller om du har en hund som har olika manier eller lätt blir manisk, alltså lätt får tunnelseende och då har svårt att släppa vad den sysslar med, svårt att behärska sig själv, kan inte riktigt kontrollera sitt beteende för den är helt manisk, den får som tunnelseende så den ser inget annat, den märker inte annat, den ska bara syssla med det den vill syssla med. Eller om vi har en hund som lätt blir överexalterad, jag tänker inte vanligt exalterad, att den liksom blir glad och lekfull, utan överexalterad så att det slår över och blir stressad och slutar lyssna och liksom inte går att nå, bara ränner runt, inte tar till sig vad varken människa eller hund säger, bara kör på sin egen linje. Sådana hundar, eller om du har en hund som har mycket integritet, som är väldigt snäv och selektiv i vem den släpper nära in på sig, kanske har en lång sträcka innan den känner sig bekväm med det. De hundarna har också ofta en viss skärpa när de fräser ifrån, till exempel fräser den ifrån då inom 3 sekunder, eller har den en tendens att övergå 3 sekunder, för att det triggar också mycket lättare att andra hundar då försvarar sig och så har vi en konflikt där. Hundar som är väldigt ynkliga av sig, rädda hundar, hundar som går runt som en våt fläck liksom, helt krum i ryggen, svansen mellan benen, flacka med blicken, värsta sköldpaddsnacken, alltså in med huvudet mellan axlarna. Har jag en hund som är liksom allmänt ynklig, har jag en hund med en fysisk stil som jag sa förut, som gärna brottas eller knuffas, tacklas, lappa till. Om jag har en hund som kan bli skarp, som kan allt från fräsa ifrån till liksom nypa ifrån, bita ifrån. Jag tänker inte aggression där jag nödvändigtvis avser att skada dig för skadandets skull, utan jag kan dock sätta liksom en stämpling i örat på någon eller nypa någon så pass att det blir hål eller så. Om det finns en skärpa i bilden, alla de här typerna jag precis har radat upp, med den typen av hund så ökar risken för konflikt, eller risken ökar för att det går snett. Det gör det genast betydligt svårare att få till en bra balans. När vi kör pay and play så har jag alltid alternativet att jag kan blanda in mina egna hundar för att få en balans. Om jag tycker att oj, vi har lite väl många bedusa tikar, så kan jag slänga in ett gäng icke-bedusa hanar. Alltså det går alltid att skapa en balans i och med att jag har tillgång till min flock. Vilket också är en förutsättning som är svår att få till i en hundraskåd. Utan du får liksom acceptera det som råkar vara där för dagen eller för tillfället. Så alla den typen av hund, en hund som är anspråksfull, manisk, lätt överexalterad, har mycket integritet, är ynklig, har en fysisk stil eller lätt till att bli skarp eller ha viss skärpa. Ja, här dras liksom saker och ting till sin svets lite grann. Här får man tänka till extra. Och nu tänkte jag att jag skulle gå igenom några av de här grundläggande principerna som man behöver ha i åtanke då. Nummer ett, artighet är prio ett alla dagar i veckan. Vett och etikett går före allt. Det går före allt. Det går före om din hund har goda avsikter. Det går före om din hund är ung. Det går före om din hund är oerfaren. Det går före om din hund är gammal. Det går före om din hund har liksom dålig historik. Det går före allt. Vad som är viktigt för alla hundar är att det finns en ömsesidig artighetsprincip. Man är artig, man har vett och etikett, vilket innebär rent konkret, nej betyder nej. Man ska inte behöva upprepa det. Sluta när jag säger till dig, stoppa när jag ber dig, gå bort från mig när jag säger ifrån och så vidare. Nej betyder nej. Gränser ska respekteras, regler ska respekteras, personligt space ska närmas och bemötas och hanteras med yttersta respekt och försiktighet och hänsyn. Man ska förstå att vara inne i någons personliga space är en enorm, är ett privilegium liksom, som inte är liksom ingen rättighet. Det är ingen skyldighet som den andra hunden har att ge dig den tillgången. Så att man ska behandla det därefter. Finns artighetsprincipen, och den är liksom stenhård, den är svartvit, den är inte kompromissbar överhuvudtaget, då redan där är du liksom 90%, 99% säkrare om den inte finns. Så det är och det är just artighetsprincipen som vi har en tendens att frångå. För att det ser inte kanske jätteunderhållande ut när två hundar är artiga mot varandra. För det händer ju inte så mycket då. Eller ser lite försiktigt ut. Det ser liksom, allting går långsamt, det går försiktigt, det är neutralt, det går lugnt till. Det är inte lika roligt som att titta på som när två hundar springer och härjar och knuffas och kullerbyttar och allt vad de håller på med. Men det är fan så mycket säkrare. Så att vi startar med en artighetsprincip. Alla dör i veckan. Det är en dum idé generellt sett att det kommer fram lösa hundar till en kopplad hund. Så generellt sett är det en god idé att koppla loss alla hundar samtidigt och koppla alla hundar samtidigt. Det har vi som tumregel på pay and play. Däremot så finns det undantag, och det är när jag behöver skapa ett tillfälle där jag gör det glasklart för hunden att jag bestämmer i sammanhanget. Så då kan det vara så att vi har pay and play och så dyker du upp med din hund. Och jag ser på din hund eller du berättar för mig och så vidare att men den här hunden är helt oerfaren eller gör inte detta bra som det är idag i alla fall. Inte överdrivet skarp, men har ingen vett och etikett och han lyssnar dåligt på dig som ägare, så han behöver lära sig att lyssna på mig som ledare i den här situationen. Och han vet naturligtvis inte vem jag är och vad jag jobbar med, så att det är mitt jobb att visa vad jag ska representera här och nu. Och då kan jag gå med den hunden kopplad, löst koppel, avslappnad koppel. Och så brukar jag, ja det är ren brottsprovokation, men jag brukar närma mig någon hund eller så där det inte brukar dröja speciellt länge innan hunden jag har kopplad begår något klassiskt misstag som att försöka vara oförskämd mot någon annan hund. Och då kan jag knycka till i kopplet och markera att du, så där gör vi inte. Och så gör vi så ett par gånger, oftast räcker det med en. Och så inser hunden att aha, okej, du ska tydligen representera någon slags auktoritet i sammanhanget. Och sen kan jag göra vad vi kallar röststyrning, där jag kan styra upp hundarna på avstånd, bara muntligt liksom. Så det finns ett sånt undantag. Eller vi har också gått med kopplade hundar i gruppen när de är lite ynkliga och de behöver extra skydd. Och det här kan jag förknippa med en annan punkt. Att jag tycker att när man släpper hundar lösa så bör man ha något slags tillhygge. Det låter ju dramatiskt, men någonting som du kan använda för att lägga dig i, skapa space, säga till, backa någon och så vidare utan att behöva komma för nära. Så hos oss använder vi olika typer av kvastskaft utan själva kvasten på. Vi har, jag glömmer alltid vad sådana här stavar typ, gåstavar och så vidare. Alla långa föremål kan man använda. Du kan ha en sopborste också för den delen, ett långt skohorn. Alltså någonting som förlänger min arm som innebär att jag kan skapa space, jag kan vifta med den. Jag kan slänga in den i någon grupp om jag behöver liksom, oj, den där gruppen där måste, borta måste skingra sig omedelbart och så vidare. Så den adderar en säkerhetsaspekt till. Och då kan vi ha en ynklig hund kopplad ett tag och så har vi det här långa föremålet i handen och så ser vi till att freda den. Man går runt med den några varv i rastgården och så ser man till att freda den med den här staven eller pinnen eller vad vi nu använder. Så att när en hund försöker komma nära så liksom schasar vi bort den med hjälp av det här föremålet. Och så går vi så några varv tills de andra hundarna har fattat att aha, okej, man ska tydligen inte gå nära den hunden. Och så att den hunden vi går med känner, gud vad skönt, vad trygg jag var här. Alltså gud, även om jag är ynklig så är det ingen som får för sig att göra något dumt för att människan fredar mig hela tiden. Så då startar vi så innan vi släpper dem lösa. Och ibland kan de gå så hela pay and play för att vi har påbörjat en resa och den ska inte bli klar nödvändigtvis det här tillfället, utan man gör så några gånger tills hunden blir redo och så. Man ska utesluta exaltering mycket längre än vad folk tror. Tvärtom så brukar folk snarare uppmuntra att hundarna ska bli exalterade. Man liksom, hopp och lek, ja, gå och lek då. Och så håller man på så där. Och så triggar man igång hundarna och så lär man hundarna att man själv uppmuntrar exaltering. Vilket går stick i stäv med att du sen vill avbryta exaltering, för då är det inte det som hundarna associerade med i första hand. Och då går det mycket trögare för dig att stoppa dem. Och man vill inte att det ska vara trögt att stoppa hundarna när de är lösa med varandra. För att 3 sekunder för länge kan innebära en fight, helt enkelt. Så att det är viktigt att nej betyder nej med en gång, om vi säger så. Så att exaltering ska man vara väldigt försiktig med. Väldigt försiktig. Det är som alkohol. Om din hund inte är van vid vad man andra hundar, eller om du vet att din hund lätt tappar tråden och så vidare, hur smart är det att supa dem under bordet innan de ska ut och vara med någon annan som är likadan eller som eventuellt frambringar deras sämre sidor? Man ska inte ge tillgång till resurser, så att klappa inte hundarna, kela inte med hundarna, sätta inte på huk och kalla in hundarna, kasta inte bollar, leksaker, pinnar. De kan hitta sådana saker ändå, men du ska inte vara källan till att de har resurser att bråka om. Så fort vi bjuder på uppmärksamhet och närhet i överflöd så kommer hundarna som en hord och samlas runt den. Och där blir det tajt och där börjar de mäta sig med varandra, utmana varandra. Och ja, rätt som det är så står man där och har konflikt mellan minst 2 hundar. För att de slåss om resurserna. Jag ska inte vara källan till det. Och nu som så ofta gäller så har jag inte tid för mina övriga punkter, utan jag är tvungen att wrap it up här, och uppenbarligen så blir det en del 2 av den här av det här socialiseringstemat, för att jag har desto mer att säga. Så ställ era frågor om ni har några, om det dök upp några i förhållande till det som redan har blivit sagt, så kan jag förhoppningsvis ta med det i nästa veckas avsnitt. Men jag hoppas att ni så här långt har fått ett hum om att socialisering är ett större koncept än vad många tror att det är, och att det ska närmas med största möjliga respekt och hänsyn, och gärna en skopa kunskap och självförtroende liksom. Så ha inget dåligt samvete om ni missade det under coronan, utan dra det över pannan och var glad att du gjorde det. Okej, allihopa, önskar er en fantastisk morgon, middag, kväll, natt när ni nu än lyssnar på det här. Ha det så himla fint, så hörs och ses vi. Toodiloo och mot balans.